Så har vi kommit till Markus 9 och 38 och vi läser i Jesu namn. Johannes sade till Jesus: Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss. Men Jesus sade: Hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus, jag säger er sanningen, han ska inte gå miste om sin lön. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet. Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre att du går in i livet stympad än att du har båda händerna kvar och hamnar i Gehenna, i elden som aldrig slocknar. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre att du går in i livet halt än att du har båda fötterna kvar och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det. Det är bättre att du går in i Guds rike enögd än att du har båda ögonen kvar och kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks. Var och en ska saltas med eld. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra. Det är innehållsrika rader. Först så försöker Johannes imponera på Jesus genom att berätta att han har hindrat någon som gör under i Jesu namn. Och Poole, han skriver så här, Matthew Poole: Här uppstår en fråga som är värd att analysera lite. Vi ser att dessa kraftgärningar skedde i Guds kraft. Och i och med detta som en bekräftelse av Kristi gudomliga kraft. Hur kunde då någon kasta ut demoner i Kristi namn och ändå inte vara hans och hans lärjungars efterföljare? Ja, för det första. Det är uppenbart att denna person inte var någon fiende till Kristus eller hans evangelium, med tanke på vad vår frälsare säger, både i vers 39 och 40. För det andra, det är uppenbart att utkastandet av demoner inte automatiskt innebar den helige andes frälsande verk. Kristus sa ju i Matteus 7 och 22 att några skulle komma och säga: Har vi inte drivit ut demoner i ditt namn? Men på domens dag skulle han svara: Gå bort från mig, ni ogärningsmän, jag känner er inte. Och för det tredje, det är uppenbart att denne man inte var liksom Skevas söner i Apostlagärningarna 19 och 14. För dessa kunde demonen ge sig på, trots att de använde sig av Kristi namn. Och för det fjärde, under denna tid, det här skriver alltså Matthew Poole i sin kommentar, var den helige andes extraordinära gåvor extremt omtalade. Och det är inte underligt om vissa som bara var ofullkomliga lärjungar, men inte fiender, under denna tid, till Guds ära, fick del av smulorna från den överflödande välsignelsen. Faktum är att till och med Kajfas profeterade, Johannes 11 och 51. Så, många tror att den här mannen, trots att han inte var en ständig efterföljare till Kristus och hans lärjungar, ändå blivit välsignad och tagit emot evangeliet. Sannolikt var han en lärjunge till Johannes döparen, och som sådan var han ändå den store brudgummens vän. När nu Johannes och de andra förbjuder den här mannen att verka, så gör de sig skyldiga till två ganska stora felsteg. För det första, avundsjuka i sin nitälskan för Kristi sak. De vill visserligen att Kristus ska bli ärad, men också att hans utsända ska ha hela hedern för det under som skedde. Och för andra, begränsning av Guds nåd till endast de som följde Kristus och de 12. Något som många goda kristna är benägna att göra. Så långt Matthew Poole. Så mycket bättre var Paulus hållning, som i Filipperbrevet 1 och 15 visar sig. Där står det om att även om vissa predikade Kristus av rivalitet med orena motiv, så kunde han ändå fröjda sig över att Kristus blev predikad för syns skull eller uppriktigt. Den attityden är mycket bättre. Kristus vill att allt hans folk har en sån hållning, så att de inte hindrar utan uppmuntrar, inte är avundsjuka utan gläds över allt gott som görs av människor, vare sig de för närvarande följer Jesus eller inte. Det är en viktig hållning. Många menar att det behagade Gud under denna tid att till sin sons Jesu Kristi ära bekänna sig till dem som åberopade hans namn för underverk likt dessa. Vi kan i alla fall vara förvissade om att Jesus tillrättavisade Johannes och sa åt honom att inte förbjuda mannen av just denna anledning. Att tilltron till Kristi namn, så långt han använde sig av det i handlingen, skulle få den goda effekten på honom, då han nu inte var en fiende, att han inte kunde förbanna Kristus eller ens tala illa om honom. Och det är detta som aposteln talar om i 1 Korintierbrevet 12. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Om en människa inte är öppet fientligt mot Kristus bör han anses vara åtminstone hans vän. Åtminstone så tillvida att han inte ska kritiseras för att han gör något gott. Så skriver också Matthew Poole i sin kommentar. Och så stod det så här: den som ger er en bägare vatten att dricka, han ska inte gå miste om sin lön. Den här versen är oerhörd. Den talar för det första om hur Kristus själv värderar sina lärjungar och identifierar sig med dem. Och vi kan komma ihåg hur Jesus sa i Matteus 25 och 34. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som står berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var främling och ni tog emot mig, jag var naken och ni klädde mig, jag var sjuk och ni besökte mig, jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: jag säger er sanningen, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan, och så kommer fördömelsen över dem. Den här texten uppfattas ofta fel. Den uppfattas som en moralistisk frälsningsväg, att man blir frälst genom goda gärningar. Men en sån tolkning skulle strida mot hela evangeliet, eller som en av våra härliga medlemmar Maud Beck brukar citera: frälsning är inte en lön till de rättfärdiga, det är en gåva till syndare. Nej, lägg märke till vad den här texten handlar om. För det första, vad vi har gjort mot Jesu minsta bröder. Detta innebär för det första att det inte handlar om allmän social välgörenhet mot icke-troende människor, även om också detta naturligtvis har en viktig plats. Utan det handlar om hur vi förhåller oss mot varandra som kristna. Och hur vi behandlar dem som utifrån sitt lärjungaskap av olika anledningar hamnar i nöd. Och det är 5 områden som nämns: mat, dryck, gemenskap, kläder, medicin eller helande. och förföljelse. Stora behov på alla dessa områden skulle apostlarna komma att behöva få fyllda under sin tid som urkyrkans förkunnare. Det här är viktigt att vi ser i texten. Välgärningarna gäller uttryckligen de som Jesus identifierar sig med. Johannes 10:26. Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Romarbrevet 8:9. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Så ska vi ha en systematisk teologisk hållbar tolkning, så är det alltså välgärningar mot de som tillhör Kristus. För det andra, de rättfärdiga i den här berättelsen var omedvetna om sina välgärningar mot Jesus. När såg vi dig hungrig? Välgärningarna hade alltså framsprungit spontant i kärlek till syskonen, i synnerhet de små och svaga. Och detta bevisar att de inte satt goda gärningar i system för att genom dessa arbeta ihop till att bli godkända av Gud eller något sånt där. Utan att det var en spontan frukt av att de hade tagit emot nåden. Det här är mycket stark text alltså. Våra spontana prioriteringar, vanor och ageranden avslöjar mycket mer om äktheten i vår frälsning än det som görs endast av plikt eller religiös fruktan eller tradition. Lägg märke till att de som inte spontant hade en verkningsfull kärlek till Jesu lärjungar, alltså de som förekommer i den senare delen av texten som vi inte läste nu, de gick evigt förlorade. Och det talar ju tydligt om att en sann pånyttfödd kristen kommer att kännetecknas av en sann kärlek till sina syskon, till sina medlärjungar. Helt säkert är det också att Jesus med sina ord i Markus evangeliet antyder att den som har Jesu kärlek till Jesu lärjungar och tar emot dem blir välsignade här i tiden och öppnar sig naturligtvis för den största välsignelsen, frälsningen i Kristus. De ska inte gå miste om sin lön bara för att de ger ett glas vatten till dem som tillhör honom. De har börjat närma sig Jesus och detta är dyrbart. Och så kommer en våldsam kontrast i vår text. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet. Jesus talar om det barnaskap och den litenhet, om man så säger, som ska känneteckna lärjungarna. Den största ska vara som detta barn, säger han. Och vi kan påminna oss lite om den stora sanning som vi studerade förra veckan. När Jesus sa så här, om någon vill vara den första så ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Sedan tog han ett litet barn och ställde det i centrum. När Jesus alltså säger det här, den som förför en av dessa små som tror på mig, så kan vi dra slutsatsen att Jesus i sin våldsamma dom över förföraren som förleder både talar om dem som arbetar på att dra Jesu lärjungar bort från tron och församlingen, men naturligtvis också de som gör det fasansfulla, förleder, förför och gör ett barn illa. Inte minst genom att hindra barnet att komma till Jesus. Törs vi stanna upp här och fråga oss, hur många svenska föräldrar idag förleder det minsta genom att passivt eller aktivt hindra dem från att lära känna Jesus? Det är som att skakar på insidan, men inser vi den fruktansvärda dom som Jesus talar ut över dem som ger sig på de som tillhör honom. Den som förleder en av dessa små. Oj, oj, oj. Lukas 18 och 19. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som det. Och lägg märke till de här orden. Dessa små som tror på mig, säger Jesus. Alltså, den omedelbara tolkningen är då att det är lärjungarna, eller de troende, som Jesus kallar dessa små. Och det där skulle egentligen vara ett intressant namn på en församling. Jesus små. Skulle man kunna tänka sig att det åldersmässiga barnet, alltså småbarnen, faktiskt tror på Jesus. Skulle det kunna vara en rimlig tolkning? Jag bara undrar. Dessa små som tror på mig. Om det inte är nu de små, alltså lärjungarna. Utan att det är faktiskt det småbarnen som tror på mig. Ja, i så fall så sker detta. Denna tro finns inte där i kraft av deras medfödda natur. För det är ju syndanaturen, den fallna naturen. Och den kan inte tro. I så fall är det i kraft av något som skulle kunna kallas för barnens nåd. Och jag tror på det. Jag tror att det finns en barnens nåd som trots att de också är födda med syndfull natur har denna favör, detta privilegium som gör att Jesus säger att barnen tillhör Guds rike. Dessa små som tror på mig. Barnatro, till himmelen, du är en gyllene bro. Ja, sedan läste vi det där, som är nästan, om man får använda uttrycket, det våldsammaste som mästaren från Nasaret nästan någonsin sa. Om din hand förleder dig till synd och så vidare, hugg av den. Det är bättre att du går lemlästad genom livet än att du kastas i Gehenna. Vad är detta för text? Och i Nya testamentet? Ja, det här är någonting som alla bibelforskare är överens om. Kallas en hyperbol. Alltså en medveten språklig överdrift. En så kallad hyperbolism. Och det är mycket vanligt i Bibelns språkbruk och utifrån denna tidens språkkultur. Jesus talar alltså i extremt förstärkta termer för att man ska förstå poängen. Poängen är inte att kristna ska göra sig själva illa. Det skulle inte alls rimma med Guds omsorg om sina barn. Men det handlar om att verkligen gestalta och beskriva hur oerhört viktigt det är att vi gör oss av med det som vill fördärva våra liv och som vill förleda oss till synd och avfall. Och det blir med all önskvärd tydlighet mer än klargjort genom det som Jesus säger här. Han nämner också Gehenna. Och Gehenna, eller Gehennadalen, eller som den heter, där den ligger i Jerusalem, Hinnomsdal. Det var sopförbränningsdalen i Jerusalem. Och det var också där som Israel i sin värsta gammaltestamentliga avfällighet och sitt grövsta avguderi faktiskt lät offra sina barn till djävulsguden Moloch. Jesus säger ju där då att det är bättre att du går in i Guds rike enögd än att du har båda ögonen kvar och kastas i Gehenna där deras mask inte dör och elden inte släcks. Peter Fjellstedt kommenterar: masken syftar på deras inre kval som består i en evig död och elden mer den yttre pina som omger dem. Och det sista vi läste i texten var så här. Var och en ska saltas med eld. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra. Och jag fortsätter att citera Fjällstedts bibelkommentar. Jag tycker den är utmärkt. Genom evangeliets lära blir den gamla människan korsfäst, förtärd och välsaltad som offren i Gamla testamentet. Liksom med eld och salt. Så Jesus hämtar alltså bilden att saltas med eld ur gammaltestamentliga offertjänsten. Och så fortsätter Fjällstedt. Vi ska bära fram oss själva som levande offer enligt Romarbrevet 12:1. Men där saltet blir smaklöst och evangeliet fördärvas med människolära, där finns inget saltande av den gamla människan. Därav kommer masken. Jo, salt svider. Därför behövs att ha tålamod och frid i saltet. Och så fortsätter han så här. I ordets tjänare, alltså i predikanterna, ska sanningens renande, luttrande och bevarande kraft finnas tillsammans med andens ljus och eld. Och detta måste vara förenat med stor kärlek och mildhet, så att nitet för sanningen aldrig urartar till kärlekslöshet, splittring och uppdelning i olika läger. Så må Gud både salta oss och bränna oss med sin heliga andes eld, så att vi kan leva det nya livet. Och i det håller vi fred, för vi har frid med varandra i den nya skapelsen.